CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PWC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PWC.
Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.
Först är det bara allmän tankesläpp och sen är det, kommer det då en rad aktiva beslut. Det är en lockande retorik, politisk retorik som ligger i detta. Vi smider om gevären till plogbillar ungefär. Vad pandemin ju har, den har ju fungerat som en röntgenbild av vårt samhälles motståndskraft. Nu ska vi ju bygga upp allt det där igen, men vi slängde ut barnet med badvattnet.
Hur ska vi se på Ryssland idag?
Vi måste gardera oss.
Hot och risker har alltid funnits, men om vi bortser från det som dominerar nu, pandemin alltså, vad är det Sverige behöver skydda sig emot de närmaste 10, 20, 30 åren? Med en ny president i Vita huset som i alla fall säger att han vill koppla ihop USA med resten av världen, hur påverkas säkerheten för Europa och Sverige då? Och den transatlantiska länken som svenska regeringar i åtminstone 60 år har talat om som en grund för vår säkerhet och vår självständighet. Vad består den länken av? Och hur nära USA är vi? Möt Katarina Engberg som har ägnat sig i decennier åt säkerhet och försvar. Katarina Engberg, senior rådgivare på Svenska institutet för Europapolitiska studier, SIEPS. Välkommen till fredagsintervjun.
Tack ska du ha.
Du har arbetat både på Utrikespolitiska institutet och på Sveriges Television, på Försvarsdepartementet och i myndigheten Försvarsmakten och är filosofie doktor i freds- och konfliktstudier. Men nu är det i stort sett Europafrågor på SIEPS för hela slanten.
Ja, en stor del av slanten i alla fall. Jag lämnade regeringskansliet, gick i pension 2017, måste tänka efter. Och har sedan haft privilegiet att kunna fortsätta med en del av de frågor som jag tyckte var allra mest spännande under mitt yrkesliv. Det är genom SIEPS då framför allt. Mitt sista jobb i regeringskansliet var i statsrådsberedningens EU-kansli. Och jag har också varit stationerad vid den svenska EU-representationen i Bryssel. Så EU-frågorna ligger mig väldigt varmt om hjärtat.
Och nu är du alltså en heltidsarbetande pensionär?
Ja, inte riktigt heltid. Jag har idag varit ute och åkt skidor i Nackareservatet på morgonen. Så sådana friheter kan jag numera ta mig. Men jag fortsätter att jobba i större delen av min tid,
ja. Ja. Vi ska tala, tänkte jag, om nationell säkerhet i den här fredagsintervjun. Hur ett land som Sverige bygger sin säkerhet och vad som menas med internationell fred och säkerhet, inklusive då det som benämns den transatlantiska länken, och vad ett ledarskifte i supermakten USA kan betyda. Men för att börja från början, hur går det till att mäta eller bedöma hur pass stabilt och säkert Sverige är? Hur går bedömningen till?
Ja, man måste ju, när man har sådana funktioner, när man ska bidra till de där bedömningarna, så finns det ju två delar. Alltså, man måste ju dels följa omvärldsutvecklingen. Men man ju också hela tiden se till att vårt eget samhälle har en motståndskraft. Så att det kan hantera tryck utifrån. Det ser vi ju med corona till exempel. Det är Att följa omvärldsutvecklingen är bara en del av så att säga en sådan bedömning. Man måste också i nästa led fundera på, med tanke på hur det ser ut, vad ska vi då vidta för åtgärder för att inte vara så sårbara. Så det är två delar av en sådan bedömning. Men det traditionella är ju naturligtvis att man gör omvärldsbedömningar, att man följer den internationella utvecklingen, att man är i kontakt med bra internationella källor som man kan ta del av andras bedömningar också. Det lär man sig över tiden vilka som är bra källor i sammanhanget. Och sen har jag alltid tyckt att det har varit väldigt bra att prata personligt med människor på plats.
Men du, vad är det för sorts faktaupplysningar om det som sker i vår omvärld som kan vara ett exempel på att säkerheten inte är riktigt som den ska eller att det finns en risk?
Ja, alltså användning av militärt våld i Europa är ju en övertydligt exempel.
Ja.
Såg vi först med Ryssland 2008, Georgien och sedan 2014 Ukraina. Det är ju övertydligt att läget har förändrats till det sämre. Så det är ju en sak som man omedelbart noterar, och det leder ju då till åtgärder. Ökningar av försvarsutgifter i hela Europa sedan... Den där utvecklingen så har ju just i Europa haft några av de snabbaste ökningarna av försvarsutgifter i hela världen. Så där har vi en sån här direkt konsekvens av negativ omvärldsutveckling och åtgärder som vidtas.
Mm. När det här skedde i Ukraina och Krim då, som var ju militärt våld, då var alltså Sveriges säkerhet var helt enkelt lägre. Vi löpte större risker att drabbas av problem då än när det är som det ska, så att säga.
Ja, absolut. Därför att vi hade ju från början av 2000-talet så hade man bestämt sig för att det fanns inget hot mot Sverige. Det vill säga, först uttryckte man det som att det är inte tänkbart eller det är otänkbart under de närmaste 10 åren, förutsatt att man har en grundläggande försvarsförmåga och så vidare. Men så småningom så blev det ju där osannolikt de närmaste 10 åren till att det kommer inte att hända. Och sen glömde man vad grundläggande försvarsförmåga var, och sen rann allting ut i sanden. Och vi tappade de där reservationerna vi hade haft för vilken förmåga vi totalt skulle upprätthålla även om omvärldsläget verkade gynnsamt. Och istället så skiftade vi ju politik mot en ren inriktning på internationella insatser, bort från nationellt försvar, och det var ju ett politiskt val man gjorde. Det var ju ett aktivt politiskt beslut. Det första var bara någon slags allmän tankesläpp, nirvana om man säger så. När läget verkar gott så utgår man från att så här kommer det alltid att vara, vilket man ju inte får göra. Men det var liksom det som präglade den första perioden. Men sen fattade man också ett aktivt beslut att vi behövde inte tänka oss att det fanns något hot mot Sverige.
Jag tänkte skulle dyka ner det där lite närmare. Katarina Engberg, du sitter ju också i Kungliga krigsvetenskapsakademin, och du levererade en rapport förra året om just 6 år, 1999-2005, hur det gick till när det svenska totalförsvaret monterades ner. Titeln på rapporten är När totalförsvaret föll samman. Sverige avskaffade ju en hel del då den här beredskapen och resurser som vi i form av personal, materiell, kompetens som vi hade byggt upp från andra världskrigets slut och ett halvt sekel framåt för skydd och säkerhet. Det låter på dig som att det till en början med var ett slags icke-beslut som gjorde att vi monterade ner det här. Fanns det ingen analys som låg bakom att, för det är ju politiska beslut som har ju krävts för att man ska göra sig av med massa saker som tidigare ansågs viktigt?
Det var politiska beslut, men först handlade det mest om att sänka garden en aning, och sedan så inträder liksom sedan somnar man, om jag ska beskriva detta i bilder. Det vill säga, man sa ju just att ja, det är bättre omvärldsläge, därför behöver vi inte ha så mycket materiel och beredskap som tidigare. Och sedan glömde man att man ju trots allt skulle ha en viss nivå av beredskap. Och det du beskriver gäller ju inte bara nedmontering, den gäller ju också det civila försvaret. Och man tänkte sig, ja, det finns inget hot, ja då ska vi bilda, det fanns tankar, långtgående tankar på att bilda ett säkerhetsdepartement och pengarna skulle satsas på blåljusmyndigheterna, det var tryggheten i det svenska samhället i den bemärkelsen, man skulle överföra pengarna och det var ett mycket aktivt beslut och också var ett mycket aktivt beslut att som man sa på sina håll att Sveriges säkerhet försvaras i Hindukush i Afghanistan i internationella insatser. Och sen fanns det också den här teknokratiska tendensen som ofta finns i svenska samhället. Att man, det blev ju ett IT-genombrott och då sa man att ja, vi ska bygga en helt ny försvarsmakt. Det som kallades i USA, det här importerade begrepp från USA, Revolution in Military Affairs. Vi ska göra oss av med allt det gamla och in med något helt nytt. Och under tiden tar vi en strategisk timeout så vi kan göra detta. För det finns ju inget hot. Så det är en rad, först är det bara allmän tankesläpp och sen kommer det då en rad aktiva beslut.
Det är en sak som jag tycker är lite märklig i det här med steget från omvärldsanalys och till förändringar av det svenska försvaret och andra. Det brukar ju sägas att det tar kanske 20-30 år att bygga upp en ny förmåga när det handlar om till exempel stridsflyg, luftvärn, nya former av komponenter då i det svensk försvarsförmåga. Det tar i alla fall inte 3, 4 eller 5 år utan 10, 20, 25 år någonting. Omvärldsanalyserna handlar förstås om hur läget är just nu i vår omvärld. Ryssland, Östeuropa, USA och andra håll. Och möjligen kan man göra en bedömning av hur läget är om ett år eller två. Men om 10 år är det jättesvårt att veta säkert. Och eftersom det tar 20 år att bygga en förmåga, hur kan de här omvärldsbilderna av att vi ser inga hot just nu leda till att man tycker då kan vi ta bort det vi hade? För man hinner ju inte bygga upp om man upptäcker att om ett år har vi ett nytt hot. Då är det för sent ju.
Ja, absolut. Och jag menar, ta bara en sån sak som personalförsörjning och som är ett problem för Försvarsmakten nu när den får mer pengar. Det tar ju tid att bygga upp en officerskår som kan utbilda värnpliktiga och så vidare som kan åta sig de utökade ambitionerna nu man nu har. Alltså man kan inte, det är inte bara materiel utan det är också personal det handlar om. Det är oerhört tröga system. Och till det kan man ju lägga att även om vi hade en fantastisk utveckling när kalla kriget tog slut i Europa, extremt gynnsam för europeerna under en period, så är det ju väldigt, kan man ju inte så snabbt säga att nu är alla problem borta. Det är också, man måste låta det gå några generationer innan man kan vara helt säker. Så det var för tidigt, man avskrev problemen i Europa och spänningarna i Europa. Men retoriken var ju också, inte minst från Försvarsmakten själv, att det där materiel man hade och den utrustning man hade, det var liksom, allt var gammalt, det skulle ut och in skulle det här helt nya teknologiskt avancerade försvaret. Och det fanns naturligtvis många skäl till att reformera och göra om, men det var den här radikala synen på att rensa ut allt gammalt och in med något helt nytt. Det bidrog också till den här omvandlingen vi fick.
Du har skrivit den här rapporten då om vad som hände med försvarspolitiken i den här formativa perioden. Och det var alltså, vad jag förstår, ungefär 1995 till 2005 som det hände väldigt mycket. Men du är väl inte bara en betraktare utifrån. Du har ju själv befunnit dig på poster med inflytande på utvecklingen, eller hur?
Mm. Jag ska säga att många av besluten var väl okej fram till i början av 2000-talet. Men sen kom de ju slag i slag. 2004 framförallt var ett viktigt beslut.
Det försvarsbeslutet?
Ja, just det. Då försvann den nationella dimensionen helt ur försvarsplaneringen. Vi skulle bara vara internationella. För att ta ett exempel, det var också andra inslag. Och sedan kom ju senare beslut om avskaffande av värnplikten. Så där ligger de stora felaktiga besluten. Och man kan säga att 2002 sa man skulle skilja det militära och civila försvaret åt. Och det var då man hade tankar på sina håll att inrikta ett säkerhetsdepartement och använda de pengarna från civila delen. Och det var ju också ett misstag. Man måste ju tänka sig att För att återkomma till det här att samhällets motståndskraft, man måste ju ha en inbyggd motståndskraft i hela samhället, även de civila delarna, för att kunna stå emot påfrestningar av olika slag. Och det var ju en väldigt god tanke vi har haft under kalla kriget, att vi hade totalförsvar, att det militära och civila hörde ihop. Det avskaffade man 2002, eller man började resan. Nu har ju det återetablerades det ju med den proposition som togs här för bara en dryg månad sedan. Så nu ska vi ju bygga upp allt det där igen. Men vi slängde ut barnet med badvattnet. Men visst, jag befann mig mitt i det, och det var ett skäl för mig att skriva. Därför att jag var väldigt kritisk till utvecklingen under de här åren. Ville gärna just när jag gick i pension dokumentera vad som hade hänt. Jag tyckte jag hade ett ansvar. Det är väldigt svårt att veta från utsidan. Det är ju nästan omöjligt. Man läser i allmänna politiska texter och så vidare. Men exakt hur det går till, hur det tänks och var anslagen tar vägen. Mm. Man måste ju nästan ha suttit på insidan.
Ja, och du jobbade ju med underrättelsefrågor hos ÖB Bengt Gustafsson i början på 90-talet. Och sen så kom du till Försvarsdepartementet med en liknande analytisk roll och blev chef för sekretariatet för analys och långsiktig försvarsplanering under försvarsminister Björn von Sydow.
Det senare framförallt, men jag hade ju också i Försvarsmakten lärt mig mycket naturligtvis. Det är sant som du säger, jag var först på MUST och sen var jag på operationsledningen. Så jag lärde mig både omvärldsanalysen ur försvarssynpunkt, men också operationsplanering, hur man gör försvarsplanering och annat. Så då, den kunskapen hade jag med mig in i departementet för och kunde tillämpa där. Men det är sant, det var framförallt de där åren som chef för SALP som när alla de här, några av de här besluten fattades. Så jag kände att jag ville dokumentera det här, och jag frågade försvarsberedningen som var på gång då, vill ni ha ett sådant underlag? Och de tackade ja. Så egentligen är rapporten skriven 2018, men Krigsvetenskapsakademin gav ut den då förra året.
Lite transparens här också. Jag själv har ju under en period varit informationsdirektör i Försvarsmakten och jobbat där, och det var hösten 2005 till 2008 i december. Jag vill nämna det också för att jag har under en period varit på insidan också. I den här rapporten som då kom förra året då, som du har skrivit, så beskriver du hur svenska politiker, läs regeringen Persson, satt igång att räkna in hur det här bantade försvaret skulle frigöra många sköna miljarder då för att stärka andra delar av samhället som man tyckte behövde. Rättsväsendet, fler poliser och åklagare, bättre sjukvård skulle man få loss genom att man kunde ta pengar från försvaret. Du uttrycker det som att Sverige såg på försvaret som den här mytiska galten Särimner som kan slaktas varje kväll och uppstår sen igen.
Ja, alltså, det finns ju något mycket, det är ju så mycket mytiskt. Försvarssektorn omges av så mycket mytologi. Så det här liksom, det här anslaget, försvarsanslaget, om vi nu skär ner på det, då ska vi göra allt möjligt fint i samhället. Och det varierade ju från det du nämnde, om man talade ett tag när regeringen gjorde upp med Centerpartiet, ja, då var det fler sjukhusbäddar, det skulle gå ut sjukvården. Men jag menar, om man tittar på de summor som man tog, som försvaret skars ner med, som ju var stor betydelse för försvaret, så står det ju inte i rimlig proportion till allt det man säger att man ska göra med alla dessa pengar. Men det är en lockande retorik, politisk retorik som ligger i detta. Vi smider om gevären till plogbillar ungefär. Och det finns mycket sådana här dimridåer kring försvarssektorn, och detta var ett reptrick man upprepade gång på gång, att alla svåra samhällsproblem som skulle lösas med hjälp av pengarna från försvaret.
Men försökte du själv bromsa det där reptricket när du började tycka att nu var det här inte rimligt längre?
Nej, alltså som tjänsteperson i regeringskansliet så har man ju inte den rollen. Man gör ju underlag till politikerna, men man påverkar ju inte retoriken på det sättet.
Man snackar väl i korridorer och sånt där, och allt är ju inte formaliserat, eller hur? Man kan påverka som den person man är.
Ja, nej, det kan jag inte påminna mig, och det känns främmande faktiskt att att gå att med politiker prata om att nu lät du si och så, det tycker jag lät olämpligt. Jag menar, vi gör inte det helt enkelt. Man kan göra i sakfrågor, om man skriver ju tal och sådär vidare, man påverkar på det sättet. Men inte den där typen av högre luftretorik, om jag säger så. Där är vi ju sällan tjänstepersonerna. Det utformas på andra ställen.
Till den transatlantiska länken då, det är ju alltså det är ju tänkt att vara en säkerhets- och trygghetskonstruktion, och det nämns i massor av regeringsförklaringar och utrikespolitiska deklarationer. Och det är väl någonting konkret som avses. Det är ingen magisk kraft som uppstår för att man uttalar orden förstås. Vad består, Katarina Engberg, vad består den transatlantiska länken av?
Ja, den är ju, om vi tittar på ur försvarspolitisk synvinkel, så handlar det ju i hög grad om NATO-alliansens tillblivelse efter andra världskriget. Baserad ju naturligtvis på amerikanska säkerhetsåtaganden och baserad på att amerikanerna kom till europeernas hjälp för en andra gång för övrigt under 1900-talet och hjälpte dem att klara sig undan, ja, få slut på kriget och klara sig undan en totalitär utveckling. Men sen kom ju också ekonomin med Marshallhjälpen som bidrog till att Tyskland bland annat kom på fötter. Så det är också en del av tankarna om den transatlantiska länken som har att göra med andra världskriget. Men sen är det ju en annan komponent som är viktig, och det är ju att det är två viktiga handelspartner i det globala världssamfundet, Europa och USA. De är ju varandras, har ju ett mycket stort handelsutbyte, och man anser att man har en grundläggande samma värderingar som man försöker hävda globalt. Så det är en länk som är sammansatt av allt från värderingar till försvarsfrågor.
Jag såg en text av den säkerhetspolitiska debattören Patrik Oksanen helt nyligen. Han beskrev länken som världens mest framgångsrika fredsbro. En bro som har gett Europa frihet och välstånd, men som också har berikat USA och Kanada. Håller du med om en sån beskrivning?
Ja, visst. Det har varit väldigt bra tider för våra typer av samhällen. Och detta har varit en viktigt ingångsvärde i detta.
Men har det funnits en risk att den här bron, den transatlantiska länken, ska brista? Eller åtminstone vara någorlunda trasig och inte fungera som den är tänkt? Har vi haft en sån lägen?
Det har funnits naturligtvis, och det finns hela tiden motsättningar mellan europeerna och amerikanerna i olika avseenden. Även under det kalla kriget så fanns det ju hårda motsättningar ibland. Men jag har svårt att se att den i sin grund var hotad under kalla kriget. Det tycker jag inte man kan säga.
Men vilka händelser de senaste åren har i alla fall tärt på länken, eller exempel på sånt som har varit knaggligt i relationen mellan USA och Kanada på ena sidan och Europa på den andra?
Ja, alltså, man kan ju, om man tar ett steg tillbaka, så måste man och titta på vad den här västvärlden, som ju då har varit så framgångsrik, den motsvarar ungefär en tredjedel av världens handel och BNP ungefär. Men det är ju en minskande relativ del av världsekonomin och världens befolkning. Och det leder ju till förändrade maktförhållanden i världen, som vi är väl medvetna om, med inte minst med ett allt starkare Kina. Och hela den förändringen gör ju att USA har inte den självklara rollen, som ledande rollen, som man har haft hittills i det här globala samhället. Och jag tycker att man kan se Trump-perioden som ett uttryck för amerikansk stress när man försöker att hantera den här förändrade rollen i världen, men också hantera svåra inrikespolitiska problem. Vi har haft 30 år av snabb globalisering som ju lett bland annat till de här förändrade maktförhållanden, men det har också lett till spänningar till många fördelar, men också en del spänningar inom de västliga samhällena som inte minst ju även vi, men amerikanerna nu måste åtgärda på olika sätt. Så den här mera krävande globala omgivningen, om man säger så, för västvärlden gör ju att USA har mycket annat att göra. Alldeles frånsett nu Trump-politiken, utslag av Trump-politik. Så vi kommer säkert att se Biden komma till Europa så småningom. Kanske inte omedelbart, för han måste ju väldigt snabbt få igenom sin covid-politik, sin stimulanspolitik. Och han är säkert angelägen att visa att det är amerikanerna han ska hjälpa nu. Men så småningom kommer han att komma till Europa och understryka de gemensamma värderingarna, önskan att återupprätta ett allierat samarbete och stärka det multilaterala systemet, som man gör med att gå med i Parisavtalet bland annat. Men kraven kommer ju ändå att vara på europeerna: ni måste göra mera själva. Och nu citerar jag mig själv i fortsättningen, att alltså det är ju mer än 75 år sedan andra världskrigets slut. Det är klart att förhållandet mellan USA och Europa, alldeles frånsett de här förändrade globala maktförhållandena, måste ju förändras, och europeerna måste ta ett större ansvar för sin egen säkerhet. Där hade Trump rätt i just den frågan. Vi hörde samma från Obama, fast i andra ordalag, och vi kommer att höra det från Biden. Så det kommer bli ett politiskt förstärkt samarbete och kanske också militärt, försvarspolitiskt. Men budskapet kommer ligga kvar: europeerna måste göra mer. Så det är ju en förändrad förhållande inom den där transatlantiska länken mellan europeerna och amerikanerna. Och det tycker jag är kolossalt viktigt för europeerna att ta till sig. Man kan också förvänta sig att Biden-administrationen kommer att be europeerna att göra mera i Asien. Att man kommer vara med och bära den här nya agendan som är viktig för amerikanerna, som handlar om hanteringen av Kina när det gäller både ekonomi men också teknologi, hur vi ska hantera dem. Nya teknologiska genombrotten, AI till exempel. Vem ska sätta standard där? Är det kineserna som ska sätta standard och därmed få en dominerande roll? Eller ska västvärlden kunna prägla standard för de här villkoren för de här nya teknologiska genombrotten? Och här är ju europeerna med på båten. De vill göra samma sak. Så här finns nya frågor helt enkelt. Så med detta vill jag säga att den transatlantiska länken består, men det liksom handlar inte om att återgå till hur det har varit tidigare, utan det handlar om nytt förhållande mellan Europa och USA och delvis nya frågor.
Det låter på dig som att USAs efterfrågan på att europeiska länder ska satsa mera på sitt militära försvar framförallt, att det är en berättigad önskan.
Ja, absolut. Det har jag tyckt länge. Redan i mitten av 80-talet, jag pluggade själv i USA då, och så skrev Kissinger sina artiklar om att man skulle planera för tillbakadragande successivt av amerikansk trupp från Europa. Det var ju liksom ett tecken på att amerikanerna, det kan inte se ut som det gjorde efter andra världskriget eller när Atlantpakten bildades, därför att amerikanerna drog sig tillbaka först och kom tillbaka sen. Utan det här måste vara en förändrat förhållningssätt. Så det har för mig, sedan dess har jag känt att det här måste europeerna. Här måste europeerna helt enkelt axla ett större eget ansvar. Och vi har ju sett att den amerikanska.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Man ska truppnärvaron successivt har tagits ned i Europa. Även om den förstärktes just till följd av ryssarnas agerande i Ukraina, och vi fick en viss förstärkning. Det har vi fått. Men så att säga ett längre historiskt perspektiv så ser det ju inte ut som det gjorde under kalla kriget, och kan inte heller göra.
Men om nu Europa inklusive Sverige inte gör så här, att går in och så att säga ersätter det som har försvunnit när USA har minskat på sitt engagemang i Europa. Blir det då en belastning på den transatlantiska länken och i förlängningen lite lägre säkerhet för Europa?
Ja, det tror jag. Men vi ser ju på många håll att, som jag sa inledningsvis, att försvarsutgifterna går upp. Jag tyckte jag såg att NATO räknar med att 10 medlemsländer i NATO kommer att uppnå de 2% som ju alliansen har satt som av BNP som lämpligt mått för försvarsutgifterna. Man kan diskutera den där siffran och relevansen med ett sånt tal. Men i alla fall, det är ju det man utgår ifrån. Så vi har ju sett en sådan ökning av försvarsutgifterna. Den kom redan i och med att man såg hur ryssarna agerade. Men Trump-administrationens lynniga och bitvis fientliga politik mot europeerna har ju skyndat på naturligtvis den här känslan att oj, vi kan kanske inte räkna med, vi måste ta större ansvar för vår egen säkerhet, om man kan uttrycka det så. Vi kan inte åka snålskjuts på amerikanerna längre. Så båda sakerna har bidragit till en ökade försvarsutgifter i Europa. Nu är det ju så att med tanke på den här långa perioden av urholkning av försvarsutgifter, det var ju inte bara i Sverige utan naturligtvis varit även på NATO-sidan. Men skillnaden mellan Sverige och NATO-länderna är ju att vi har ju sagt att vi ska försvara oss utan säkerhetsgarantier, så det gör ju att vi måste ta också som land ett större ansvar själva. Men att säkerhetsgarantierna finns där förvisso då formellt i de olika fördragen. Men om nu Trump-administrationen kunde plötsligt behandla oss så här illa som den ju gjorde i andra avseenden med fientligt mot europeerna. Ja, då har vi nu en period med Biden där vi måste skynda oss att åtgärda en rad problem i den transatlantiska länken, därför att hur ser det ut om 4 år? Vem har vi som president i USA? Det är helt enkelt en större osäkerhet, men den bara förstärker ju budskapet att europeerna måste ta ett större ansvar för sig själva. De kan inte, även om man ska sträva efter att stärka den transatlantiska länken och om man normativt ska bejaka allt detta, så innebär ju det också att vi måste göra mera själva. Och de här pengarna som kommer, de har ju till följd av den här försvagningen av, eller neddragningen av försvarsutgifterna och sen också finanskrisen, så är ju försvarsmakten i Europa nu underfinansierade, och det är liksom de pengar som kommer, de bidrar rätt mycket till bara att stabilisera situationen, och den kommer inte göra det omedelbart heller, utan det kommer ta några år innan man så att säga kan se en frisk tillväxt av förmågorna på bredden. Så det kommer att ta tid. Alltså det ser ut som ordentliga ökningar nu, men det kommer att ta tid innan det ger effekt. För det som du sa, att det tar ju tid att bygga upp såna här förmågor.
Jag går snabbare och riva ner dem uppenbarligen än att bygga upp dem. Sverige är ju inte ett NATO-land, och även om det sker vissa förändringar i opinionen så har det varit en väldigt starkt ställningstagande från Socialdemokraterna och flera andra partier. Är det här inget problem från amerikansk sida att Sverige, som ligger då mitt emellan NATO-landet Norge och landet Finland som är väldigt nära Ryssland, att vi har en sån, vi uppfattas ju som en viktig pusselbit uppenbarligen. Är den lika effektiv så att säga med deras strategiska ögon oavsett om vi är medlem av NATO eller inte?
Det får man ju egentligen fråga amerikanerna om, vad de tycker. Men Sverige har nu mycket nära militärt samarbete bilateralt med amerikanerna. Vi har amerikanska soldater på Gotland som övar och så vidare. Så här finns ju ett funktionellt nära samarbete. Och när det gäller nordeuropeerna och centraleuropeerna så är det ju inte minst USA de önskar samarbeta med. Och sen är det så att skulle Sverige gå med i NATO så innebär ju det också en säkerhetspolitisk förändring som man måste kalkylera konsekvenserna av. Och jag vet inte hur man tänker i Washington, men jag tror nog att det här funktionella samarbetet som finns är bidrar till stabilitet.
Det är ju alltså uppenbart att Sverige har en mycket nära förbindelse till NATO. Partnerskapet är ingen obetydlig sak, utan det är väldigt integrerat, allting utom själva medlemskapet och försvarsgarantierna. Är det ändå så att med ryska ögon så skulle det vara ett stort steg om Sverige blev medlem?
Ja, det skulle det naturligtvis vara. Och det är inte NATO-samarbete, partnerskap för fred i första hand, utan det är det bilaterala med amerikanerna. Det är det handlar om.
Och det bilaterala, det är uppenbarligen på väldigt många områden, ekonomiskt, politiskt, underrättelse, militärt. Det kan vara ganska omfattande och ganska nära, oavsett medlemskap i NATO, så tolkar jag det du säger.
Ja, och det är ju, alltså våra politiker har ju valt den vägen, att man väljer det här nära samarbetet bilateralt med USA. Det är vårt sätt att i en, om situationen skulle utvecklas till det sämre, att förhoppningsvis då ha en form av uppbackning. Man ska ju notera att även under kalla kriget så talade vi om ett tröskelförsvar, det vill säga vi skulle kunna hålla ut under en viss period, och sen hoppades vi att vi även då skulle få stöd, och det fanns ju vissa åtgärder som hade vidtagits för det, även om de var mycket timida jämfört med det som sker idag. Så vi har ju kanske aldrig egentligen trott att om vi skulle utsättas för ett större angrepp att vi skulle kunna hålla emot själva. Men sen är det också en annan sak, hur blir man angripen? Vi lär ju förmodligen aldrig vara någon huvudmål, men så det är ju fråga om hur mycket styrkor som avsätts i så fall mot Sverige och hur länge man i så fall kan hålla ut. Men våra överväganden har ju alltid präglats av sådana tankar på att är det en större konflikt, så är ju vårt försvar viktigt som en tröskel. Men det är klart att vi inte klarar en konfrontation rakt den ena parten mot den andra.
Men finns det 2021 någon säkerhetspolitisk nackdel med att inte vara medlem av NATO för oss?
Ja, det är en politisk bedömning i första hand. Det går liksom inte att sätta upp skriva ner på ett papper med kryssa för det ena och det andra och komma till någon enkel slutsats, utan det är en politisk bedömning.
Säkerhet är ju förstås mycket mer än militära hot, och de senaste 10-15 åren har både Sverige och andra länder lyft fram andra saker som kan hota och skada oss, som terrorism, klimatförändringar, sönderfallande stater i vår omvärld, stora flyktingströmmar och pandemier uppenbarligen. Katarina Engberg, när det gäller coronapandemin, går det att säga redan nu om den kan utgöra ett hot mot internationell fred och säkerhet?
Ja, jag skulle vilja säga om vi får en väldigt ojämn global utveckling där delar av världen inte får ta del av vaccin utan faller ner i ett stort i en drastiskt försämrad situation vad gäller sjukdomsbilden och ekonomisk försvagning. Det skulle kunna leda till spänningar globalt som inte enbart för sig skulle vara avgörande, men skulle kunna ingå i en brygd så att säga av negativa faktorer. Men jag har svårt att se det inom de europeiska länderna. Om vi begränsar perspektivet så har jag svårt att se att det är någon enkel koppling mellan det ena och det andra. Vad pandemin ju har, den har ju fungerat som en röntgenbild av vårt samhälles motståndskraft. Det där som man måste ha för att kunna hantera olika påfrestningar. Och där har vi ju fått se det ena området efter andra hur dåligt rustade vi är för att hantera den här typen av påfrestningar. Och en del av det är ju rent medicinskt och annat gäller åldringsvård, men för att knyta an till det försvarspolitiska, så det faktum att vi la ner vårt civila försvar och tyckte att det behövdes inga beredskapslager, man behövde inte planera för de värsta situationerna för de var så osannolika, det gjorde ju att man gjorde sig av med saker som man kan använda också i en pandemi, och framförallt gjorde man sig av med tänkande, man gjorde sig av med högre ledningsnivåer man kan få på plats i svåra påfrestningar i fred, som ju formuleringen, en av formuleringarna är. Så där är ju en koppling bakåt, att vi avvecklade, det sätt som vi avvecklade civila försvaret på gjorde att vi förlorade en del instrument som hade varit användbara för hanteringen av pandemin. Så på det sättet, nu kommer vi förmodligen att bygga upp det igen. Och det är ju, så därför är det pandemin på det sättet paradoxalt hjälper att stärka vår motståndskraft också i andra avseenden. För nu måste vi börja tänka igen på att planera även för att även svenskar kan råka ut för tråkiga saker.
Men om vi i Sverige brast i framsynthet ganska ordentligt då för 20-25 år sedan när de här besluten fattades. Har vi återvunnit den här framsyntheten idag eller finns det risk att vi fattar nya korkade beslut?
Ja, den risken finns säkert. Men det finns väl ändå en insikt om att de här gyllene decennierna vi har haft, att vi nu måste också tänka på problem och måste tänka på att otäcka saker kan hända och att vi måste åtgärda det och att vi måste sätta pengar på åtgärderna. Och det är ju ett framsteg. Problemet är ju att det är så mycket nu som måste åtgärdas. Och man måste tänka smart naturligtvis. Det finns ju ingen poäng att magasinera skyddsmasker på det sättet som man gjorde under kalla kriget i stora, eller ha stora beredskapsrum av det slaget, utan man måste vara smart kombination av lagerhållning, upphandlingsmöjligheter och så vidare för att kunna en flexibel form av beredskapstänkande. Och det kommer att ta tid att bygga upp. Och sen möter vi ju nya situationer med cyberhot och den kritiska infrastrukturen, sårbarhet, där vi ju ännu famlar i hög grad, enligt min mening, hur vi ska hantera detta. Amerikanerna Bidens första åtgärder har ju varit att begära en utredning av det här stora angreppet, cyberangreppet som skett uppenbarligen från ryska källor mot amerikanska IT-system, där man ju har gått in via en programvara och nått långt in i myndighetssfären. Det har pågått i månader utan att man har lagt märke till det från amerikansk sida. Här har vi ju mycket att åtgärda som är nytt, ännu nytt. Ja, nytt är det ju inte, men ändå dess konsekvenser är stora och här har vi mycket att göra från samhällets sida. Det här är också ett område där jag tror amerikanerna kommer att vilja samarbeta med europeerna för att hantera den här typen av sårbarheter i kritisk infrastruktur och i cyberrymden.
Det finns en del opinionsbildare, några ganska starka röster som i många år har ansett att all satsning på armébrigader, luftvärn och stridsflyg är bortkastat. Det är klimatkrisen som vi ska satsa på att möta. Dit ska resurserna helt och hållet i stort sett. Vad säger du till dem?
Ja, alltså man kan inte bara förhålla sig till en fråga i taget, utan man kan planera för vissa specifika hot och risker och ha scenarier, utveckla scenarier för hur det kan utveckla sig. Men sen måste man kan ju inte ha liksom en samhällsplanering för varje enskild fråga, utan det måste ju finnas en samhällsplanering och en motståndskraft i samhället som gör att man utifrån den kan gå i olika riktningar för att hantera olika saker, även om instrumenten kommer att variera. Så jag skriver inte under på någon sån antingen eller diskussion vad gäller hot och risker. Och dessutom när man ska åtgärda saker så är det inte så att man har att det är helt separata system som man använder, utan man har en grundplatta i ett samhälle man utgår ifrån och sen har man instrument i olika riktningar för att hantera olika situationer. Man kan naturligtvis resonera, och det har jag stor respekt för, att pengar som läggs på försvar kunde hellre läggas på klimat. Men då tycker jag att det är nästan alltid så att det uppstår några nya säkerhetsproblem, och jag menar de säkerhetsproblem som uppstår eller det klimathot vi står inför är ju naturligtvis helt överskuggande. Men det är en genomgående tendens att när man upptäcker nya säkerhetsproblem, till exempel i IT-systemen eller som man gjorde då i början på eller kring slut på 90-talet, början av 2000-talet, då ska man alltid hämta pengarna hos försvaret. Men varje samhällssektor måste ju bära sin egen kostnad för den egna säkerheten, att säkerställa den egna säkerheten. Nu är vi tillbaka till den här mystiken kring försvarsanslaget. Tar vi pengarna därifrån så ska det lösa alla problem. Det är en helt annan typ av kostnader det handlar om för att hantera klimathotet. En helt annan typ av åtgärder. Så någon slags enkel överföring av pengarna från den ena posten till den andra kommer inte att lösa klimathotet. Utan det är en utmaning och en kostnad av en alldeles speciell karaktär.
Mm. Du var inne på att en del av nedmonteringen av civilförsvaret var väldigt kostsam under pandemin. Det var saker som inte fungerade väl på grund av det. När det handlar om själva strukturen på den svenska samhällsapparaten, och jag tänker på myndigheter, jag tänker på olika fackdepartement, stat, kommuner, regioner, strukturen för det svenska samhället, finns det någonting att lära där av det vi har sett fungera bra och mindre bra på senare tid?
Ja, alltså, ja är mitt korta svar, men det är naturligtvis en komplicerad fråga som inte låter sig förenklas. Men jag anser att med nedmonteringen av civilförsvaret så inte bara blev man av med beredskapslagren, man blev av med högre ledningsförhållanden. Det vill säga vi hade tidigare med civilförsvaret civila myndigheter som skulle gå in i en sådan situation av yttersta hot mot vårt samhälle och styra upp olika myndigheter, ha en ledande roll i förhållande till andra myndigheter. Det hade ÖCB på sin tid, Överstyrelsen för civil beredskap. Men dess efterföljare nu, MSB, har ju inte det operativa ansvaret. Utan man ska samordna, man ska koordinera, man har inget mandat för en operativ ledning. Och det tror jag vi hade klarat pandemikrisen bättre. Om MSB hade haft en tydligare roll, det varit en tydligare hierarki i det avseendet när det gäller att samordna olika aktörer. Nu menar jag inte att MSB ska sätta sig på Folkhälsomyndigheten och överpröva det när det gäller medicinska bedömningar. Men när det gäller samhällets krishantering i stort, när vi utsätts för sådana här prövningar, så tror jag man måste ge MSB ett annat mandat. Komma tillbaka till det där som man hade med det civila försvaret. Jag tycker det har sett som bränder och andra stora utmaningar vi har varit utsatta för också. Att ansvarsförhållanden har fragmenterats. Man har ju haft den där vällovliga målsättningen att ansvarsförhållande i fred ska vara de man ska använda i försämrade lägen, extraordinära händelser och ytterst i krig.
Ansvarsprincipen.
Ja, men då måste man ju se till att de andra högre nivåerna finns och att man kan växla upp vid behov. Och med nedmontering av civilförsvaret så försvann den här hierarkin och förmågan att växla upp i ledningssystem. Så det måste vi nog åtgärda.
Kan sammanfatta det så här: samordna är silver, leda är guld.
Ja, precis. Annars blir det ju torrsim man håller på med. Sen är det en annan sak att fördelningen mellan stat, landsting och kommuner behöver ju ses över. Det är ju mängder med saker som behöver åtgärdas. Men just för krishanteringen så är det här med ledningsfrågorna, tror jag, viktiga.
Katarina Engberg, hur ska vi se på Ryssland idag?
Ryssland idag?
Nyfiket eller misstänksamt?
Vi måste gardera oss, och det är av det skäl som helt enkelt därför att Ryssland har använt militärt våld i Europa på ett sätt som vi hade då hoppats försvann med det kalla kriget, när det kalla kriget tog slut. Och det är en varning som vi tyvärr då gör att vi inte kan, att vi måste själva då gardera oss i form av en upprustning av vårt försvar och förbättrad försvarsförmåga. Och det är ju väldigt sorgligt att konstatera att det är så. Jag är själv en stor vän av det ryska samhället i någon slags mening. Jag har pluggat ryska och varit en del där, och det är en granne. Och det är sorgligt att vi hela tiden måste ha den här garden mot Ryssland. Att Ryssland har inte funnit sin... Man är inte tillfreds med sin roll i världen och i Europa. Man drömmer fortfarande om... Man lider av fantomsmärtor från imperieperioden. Och det är klart en försvagning man genomgick sedan Sovjetunionen hade sönderfallit är ett trauma som man inte har övervunnit. Och det är därför fortfarande allt för lätt att mobilisera kring nationella ära och till och med expansiv militärpolitik. Och det är ju, det finns en genklang i det ryska folket helt enkelt också, den här önskan att återta en ställning, förlorad maktställning. Sen är det ju också så tyvärr med Ryssland att man har väldigt svåra problem med sina moderniseringsförsök. Vi har det som har hänt med den stora fantastiska öppningen vi fick med Gorbatjov och perestrojkan. Vi har ju sett sådana här perioder förut i rysk historia och man har tagit sitt samhälle framåt när det har skett sådana här öppningar för modernisering. Men det är som om Ryssland har ett sådant tungt arv, inte minst ett feodalt arv, som man har svårt att övervinna. Det oligarksystem vi har, den kleptokrati som ju kännetecknar den ryska ledningen, är ju ett tecken på att man inte har lyckats, att man har så svårt att övervinna de här begränsningarna. Så vi får vänta på Ryssland igen. Att det blir en ny öppning, den kommer säkert så småningom. Att vi får en öppning i ryska samhället som gör att det kan moderniseras och att det blir mer tillfreds med sig självt och med sin ställning i världen. Men just nu är det mest att bida tiden. Bida tid, även om det är fantastiskt att se alla demonstrationer som har varit i helgen i Ryssland.
Vi ska runda av strax, men jag vill fråga dig också om den politiska utvecklingen i lite på närmare håll i Polen och Ungern. Hur ska den beskrivas och ger den anledning till oro, tycker du?
Ja, det är klart den gör. Det är ju en auktoritär utveckling och vi ska väl då självkritiskt notera att det där är bara ett väldigt tydligt exempel, precis som vi hade i USA med Trump-administrationen, av en auktoritär utveckling som, även om man inte kan jämföra USA med Ungern. Men det är ändå, vi har den här ruttenheten i våra system, om jag säger så, samhällen, som ger grund för den här typen av strömningar som vi då tar sig väldigt tydliga uttryck i Ungern, i Polen. Det vill säga det finns ett det finns underlag för den här typen av nationalistiskt tänkande. Det är ju särskilt starkt i de här länderna därför att de har då var en del av Warszawapakten under lång tid och deras nationalismen har en viss anklang av det skäl på ett sätt som vi absolut inte har i vårt land till exempel.
Vad är sämsta tänkbara utveckling när det gäller Polen och Ungern om man skulle ta alltså worst case scenario?
Ja, det är ju att den illiberala demokrati som vi nu ändå beskriver de här länderna som att det skulle glida över i rent auktoritära samhällen. Men samtidigt i Polen har vi ju en mycket stark opposition. Det är har varit väldigt nära nu i valen mellan opposition och den aktuella ledningen i Polen. Det är väl en liten hjälp ändå att Trump är borta nu, för inte minst polackerna har ju den här strömningen har känt sig stärkt av att den typ av nationalistiskt inriktad ledare som trädde fram då i USA, det har ju naturligtvis gett moraliskt stöd åt samma tendenser i många andra håll, inte bara i Europa, och det är nu borta. Det tror jag kommer ha en viss positiv verkan.
Är världen tryggare med Joe Biden alltså? Blir den det, tror du?
Ja, det är på marginalen bidrar det i alla fall att den där förebilden som Trump var för den här typen av illiberal utveckling och nationalistisk politik nu är borta. Men ytterst handlar det ju om utvecklingen inom de här länderna. Och det vet jag för lite om för att kunna säga om i vad mån oppositionen till exempel i Polen så småningom ändå ska kunna ta överhanden. Vi får se. Så det har tydliga, den här utvecklingen har tydliga accenter i de här länderna just därför att nationalismen har en grund, mer av en grund än har de här mer västeuropeiska länderna som ju aldrig, inte på ett bra tag har behövt tänka på sin nationella oberoende. Men så är det den här underliggande rötan som är auktoritär, som är hatisk, som är, den har vi ju i hela Europa.
Till sist, Katarina Engberg, du har hunnit med mycket under ditt yrkesliv. Bland det allra första du gjorde var att bli medlem i antiatombombsklubben i Malmö. Fast det var väl i och för sig i barnaåren då. Sen blev du ordförande i SEKO.
Jag var 11 år.
Ja, men det var då du började, låter det som. Sen blev du ordförande i SEKO, Sveriges elevers centralorganisation. Och sen vänsterradikala KFMLR. Och så allt annat i akademiska. Hur ser du efterhand på den bana som ditt liv har tagit?
Väldigt rikt. Ingenting planerat.
Ingenting?
Nej, man träffar ibland unga människor som säger, som tittar framförallt på yrkesliv. Liksom. Hur gjorde du för att du skulle hamna där och göra si och göra så? Ja, ingenting har varit planerat. Mer än det att om jag tittar så att säga på det positiva, att jag har haft starka drivkrafter i livet. Och jag har inte suttit hemma och hållit mig i bordet, fast i bordet, utan jag har gett mig ut. Jag har ju bott många år utomlands på olika håll till exempel. Jag har gett mig ut i olika erfarenheter och därigenom har jag lärt mig mycket som sen har burit fram så att säga. Men det har inte varit någon karriärplanering om man säger så. Oplanerat och rikt.
Och vad är du allra mest nöjd med? Av det du har åstadkommit?
Att jag har kunnat använda mig själv. Att jag kan använda mig själv maximalt. Inte riktigt maximalt, men en god del av min kapacitet. Det känns väldigt tillfredsställande.
Katarina Engberg, doktor i freds- och konfliktstudier och senior rådgivare vid SIEPS, Svenska institutet för europapolitiska studier. Tack för att du var med i fredagsintervjun.
Tack.
Välkommen till Unionen.
Jo, jag undrar hur många semesterdagar jag har som projektanställd. Och vad gör jag om jag inte får något semestertillägg? Påverkar det inkomstförsäkringen? För jag har blivit varslad, till skillnad från min kollega som ofta kör härskarteknik på möten och dessutom har högre lön trots samma tjänst. Vad gör jag nu?
Okej, vi tar det från början.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Psst, känner du igen en riktigt smart deal när du hör den? 4 säckar plantjord för 100 kronor. Byggmax. Var smart. Handla billigt.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.